här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg. Torsdagen 25 mars 2004, 0,4 grader utanför fönstret och lite muligt väder hänger där ute, men ingen nedbörd just nu. Och på C-span så spelar de just reprisen av en utfrågning av Richard Clark. Det kan jag berätta mer om senare. Och sjukhus ska läggas ner i Sverige, 30 stycken. SAS går med på lägre lön och längre arbete för piloterna, och minneshögtid i Spanien för terroroffren. God morgon! Det här är Radio Nacka. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Vacker, underbar morgon det i alla fall, va? Fast det är muligt, jag tycker inte det gör så mycket. För naturen finns i alla fall. Det är liksom, naturen är ju ändå där. Så det har ingen betydelse riktigt. Om det är muligt. Jag minns, jag hörde det sägas på radio på ett sådant naturprogram för länge sedan. Och tänkte, ja men det är ju viktigt. Fast det tog ändå några år innan jag själv började tycka samma sak. Att ja, ute i naturen är ju alltid ute i naturen. Det spelar ingen roll liksom om det är muligt. Så det finns ju alltid bra kläder som sagt. Vi har mulet just nu och 0,3 grader här i Nacka. Mulet. Dock ingen nederbörd sägs det på väderprognosen. 2 grader sägs det också. För eftermiddagen sägs det också 2 grader. Men lite sol kanske kommer titta fram i eftermiddag. Molnigheten kommer minska. Så att det kommer sticka fram lite sol möjligen till det trekaffet där på eftermiddagen. Säger de här. Ja, det kanske jag som fyllde i lite grann. Så vi går igenom en stor förändring här som har förutspåtts för länge sedan av såna där gnällspikar, såna högvridna sunt förnuftare och såna här har länge sagt att välfärdssamhället kommer att kollapsa som ett pyramidspel när när det blir fler som behöver pensioner och sjukvård än de som ska arbeta ihop det. Och det ser vi mer och mer av nu. Sjukhus ska läggas ner, 30 stycken akutsjukhus. Istället ska man försöka frakta folk längre bitar. Det är till en billigare och enklare. Jag vet inte, att ha ambulanser som skickar folk kors och tvärs. Men det är klart, det innebär ju också att de som arbetar på sjukhusen inte har samma kontakt med de som är där. Och de som är där känner sig alltid lite ja, men det är lite konstigt om man ska bo här nu i Nacka. Det är, man ska skickas på med ambulans ner till Linköping eller någonting. Jag vet inte. Det är någonting mer stressande och oroväckande med det. Men i alla fall, det är ju sånt som händer och det är väl någonting som kommer helt enkelt. Det gäller hela västvärlden. Till och med USA, även om USA kanske drabbas minst av det här. Och det är så tråkigt att tänka på. I alla fall, jag har tittat på de här utskottsförhören borta i USA. Richard Clark, en man som under tre administrationer i USA har arbetat med terrorbekämpning. Och han har anklagat nuvarande Bush-administrationen för att vara lite för slö. Men det är lite, jag måste säga, det är lite lätt att vara efterklok. Jag har i och för sig följt det med terrorism länge och också tyckt att det var ingen överraskning när Al-Qaida slog till den 11 september. Men annars igen, att veta exakt när de skulle göra, exakt veta hur de skulle göra och vad de skulle göra, det kan man inte säga var så lätt. Och han berättar idag en ganska intressant sak, Richard Clark, som faktiskt har sagts länge, och det är helt riktigt att problemet med de här underrättelsetjänsterna är ju att de ibland blir verktyg för en regering. Och i USA har man en grundlag som gör att presidenten inte kan använda sin militär eller sin underrättelsetjänst hur som helst. Han kan till exempel inte använda den inom USA och inte mot amerikanska medborgare. Och det har ju då varit övergrepp. Nixon försökte ju använda CIA på sätt som man inte bör göra. Och Nixon borde till och med inbrott inom USA mot sina rival, mot Democrats. Det är helt otroligt. Och han använde en del av CIAs resurser. Nu vet jag inte om CIA var medvetna om det, vad det användes till, men hur som helst. Och efter Vietnamkriget var det svårare för en amerikansk president att agera mot kommunismen och terrorismen runt om i världen, så då började man göra mer av hemliga operationer med till exempel CIA. Och det ledde då efter all vänsterkritik och all den här kritiken till att de här CIA-operationerna skambelades. Och det var ett Church and Pike hearings i USA där man på liknande hearings som man har just nu, man gick igenom vad CIA hade hållit på med, och det blev någon form av skam att så får man inte göra. Och sen bakband man CIA, eller rättare sagt presidentens möjlighet att använda dem som man ville, så att och även efter en hel del operationer så drog man ut CIA-ansvariga. Det här innebar att efter 70-talet och på 80-talet och ända fram till 11 september så blev CIA mer och mer av en organisation som blev mer och mer som en annan another government bureaucracy, vad säger man på svenska, alltså ett statligt verk. Det handlar mer om att bära pärmar och skicka papper och framförallt undvika att bli indragen i något fult. Så att det var så att chefer och de som arbetade med CIA, det blev mer och mer viktigt för dem att inte göra någonting som skulle kunna dras fram som någonting hemskt. Så de blev mer och mer försiktiga. De ägnade mer och mer tid att bara stå på de var utlandet på något cocktailparty och försöka liksom närma sig folk den vägen. Och till och med gick det så långt att president Clinton gick ut med någon bestämmelse att CIA inte skulle få liksom slå sig i slag med fula typer, utan de skulle bara göra sånt som inte var liksom det minsta fult. Så det är klart, då går det ju inte att arbeta. För det är precis som i krig. Krig är inte vackert. Krig är ett jävla helvete som ska undvikas. Men när man ska utföra krig så måste man göra det på krigets villkor. Och det är precis samma sak med sån här spionverksamhet. Ska man försöka få bort en diktatur, så kan man inte gå till de välartade i det landet och försöka få dem att resa sig upp. Man måste då slå sig i slang med de här skumraskfigurerna som skulle kunna tänka sig opponera mot en diktator. Och man måste själv hålla på med en hel del skumraskverksamhet och finnas i de kretsarna. Det är så ett... Så en sån här underrättelseverksamhet måste fungera även om man arbetar för en demokrati. Därför det är krigföring det handlar om. Det handlar inte om demokrati. Det handlar inte om en rättsstat. Nej, det är liksom det det inte gör. Hade det varit en demokrati, så hade det inte varit ett fiendeland. Det hade inte varit något hot mot en annan demokrati. Så att man måste liksom börja med att förstå att när en demokrati som USA handskas med andra demokratier, så är det aldrig något problem med såna här saker. Men det är först när man då måste handskas med diktaturerna. Då måste man bara spela diktaturernas spel. Alltså här kriget, vare sig det bokstavligt talat krig eller om det är någon form av sån här spionverksamhet. Och för att den ska kunna fungera och vara effektiv, så måste ett CIA då vara väldigt, kunna spela väldigt med fula tricks. Det handlar om lögner, det handlar om att slå sig i slang med brottslingar och med organiserad brottslighet och med alla möjliga såna här typer för att komma in i deras organisation och förstå dem och kunna använda dem och utnyttja dem och så vidare. Och det var det här som alltså CIA har blivit under många år, så trängdes det tillbaka och blev någon form av statlig byråkrati där folk gick runt med permar och som sagt på sin höjd kunde stå på cocktailpartien. Och en annan sak som har hänt i och för sig är att ett typ alla underrättelseverksamheter runt om i världen har börjat hänga sig mer med att titta på öppna källor, för att internet har vuxit och media har vuxit. Det finns ofantligt mycket mer information som öppen information, och där finns väldigt mycket att hitta. Men det är för sig en annan sak. Men det har i och för sig någonting som då har kunnat pågå. Hur som helst, att det här 11 september hände hade till en stor del att göra med att pendeln hade svängt, så att CIA hade blivit tillbaka trängt. Istället hade USA då under många år satsat på sån här elektronisk avlyssning. Det finns en annan organisation som heter NSA som lyssnar på vad som finns i etern och på telefonledningen och internet och allt det där. Och där hade man satsat, även satellitspaning och sånt här. Där hade man satsat betydligt mer. Så det hade liksom tyngdpunkten varit i många år. Och det är det här nu man håller på att böja tillbaka igen. Och president Bush har ju efter 11 september blåst någon form av nytt liv i CIA och försökt att klappa dem på ryggen och gett dem möjligt att agera mycket mer aggressivt än de gjorde tidigare. Och det är nog det som krävs. Det är det bästa skyddet för demokratin, att ha såna här underrättelsetjänster som finns ute i världen. Det är så vi kan skydda oss mot framtida terrorattentat. Och kriget mot terror måste ju föras på flera fronter, en helt annan front eller liknande i och för sig. Det är att spåra alla penningströmmarna som bidrar till terror. Så det var lite av det här som kom fram på den stora utfrågningen. Som man kan se, den pågår just nu på C-SPAN. Kan man se på sin dator, jag kan verkligen rekommendera. Eller man kan lyssna om man hellre vill det. Där får man reda på väldigt mycket, och där får man de här utfrågningarna helt utan journalister som kommer in och stör. Och utan kommentarer och utan konstiga klipp och grafik som hoppar och lever. Utan det är bara rakt upp och ner själva fakta. Man kan gå till C-SPAN, det är cspan.org, så kan man få se och höra det här. Kan jag verkligen rekommendera. Det här är Radio Nacka, jag heter Lasse Lundberg. Klockan är 7:16 den 25 mars och 0,4 grader utanför. Och nu snöar det lite lätt, men det var då självaste den. En lätt litet snöfall som faller ner så här fint. Ja, där ser man alltså. Faktiskt på Rapport, den sändning som gick här klockan 7 och även 6:30, så hade de ett intressant inslag. Jag har ju pratat om stress tidigare också. Och rön som har kommit fram för, jag vet inte, när, några månader, halvår sedan. Så jag har glömt bort när det var. Jag är så stressad. Det finns ett ord som heter utbrändhet som har fått kritik. Men det ordet är egentligen ganska bra. Därför man har ju kunnat forska fram de senaste åren att en människa som är stressad, man pratar om att det är adrenalin i kroppen och så vidare. Men det är också kortisol i kroppen, och kortisol går runt, och när det finns i hjärnan så bränner ur hjärnan, nästan bokstavligt talat. Det är som att hjärnan skrumpnar. Och med sådana här magnetkameror där man kan röntga så att säga, eller se vad som finns in i skallen på människan. Med de här magnetkamerorna så kan man se på folk som är utbrända eller stressade att delar av hjärnan är skrumpnad, den är som bortbränd. Och det är alltså kortisol som har förstört och bränt ner hjärnan. Och det kan alltså, det syns på röntgen. Och de som är stressade eller utbrända och deprimerade, det hänger ihop, så leder naturligtvis till inlärningssvårigheter, minnessvårigheter och så vidare. Och just ordet utbrändhet har ju fått kritik. Och det tror jag är för att det finns så mycket politisk korrekthet i vårt land, så det är väldigt många som reagerar med ryggraden varje gång de får en ny sån här order om vad de ska kalla någonting för. Och det är många som tycker att det här med utbrändheten och ytterligare en sån här gnäll, del av gnällsverige där det är allting så svårt och samhället ska ta hand om en och så vidare. Men faktum är att jag tycker utbrändhet är ett bra ord, för det handlar om en, det större problemet, vad det egentligen handlar om, är depression som kan bero på väldigt många olika saker. Det finns många skäl till det. Det kan vara ärftligt, och det kan vara då som gör kemiska obalanser, och det kan vara händelser som har hänt. Men en som har varit för lite stimulerad och blir deprimerad, den behöver liksom ryckas upp och göra saker. Men en som har blivit utbränd, det är samma sak som att det hette överansträngning när jag växte upp, det var samma sak. Det finns ju ordet överansträngd och ordet utbränd. Det förklarar ju så bra att anledningen till att någon nu är deprimerad och liksom är, inte kan göra så mycket, det är inte det att de är slöa, det är inte det att de behöver stimulans och behöver göra saker, utan det är tvärtom så att de har arbetat för hårt och för mycket och gjort så mycket som de har blivit överansträngda eller utbrända. Och då förklarar det här, de här symptomen som då är lika, alltså depressionssymptomen som kommer även av andra saker. Så jag tycker faktiskt att jag vill slå ett slag för ordet utbrändhet som jag tycker är ganska bra, men som ingår i den större familjen depressioner. Men det kan ju vara bra att veta varför. För att man, som sagt, den som utbränd behöver mer lugn och ro än mera stimulans. Det gör ju situationen bara värre. Så att det där inslaget, jag ska kolla om det sänds igen klockan 7:30 här om 10 minuter. De brukar upprepa nyhetsinslagen på Rapport här på morgonen varje halvtimme. På senare har jag kört det 2 gånger. Jag vet inte om de kommer köra en 3 gång. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7:21. Jag ska även läsa vidare ur Lars Westmans bok Exit och Salsjöbanan lite senare här som vanligt. Och i Spanien var det minneshögtid, och Göran Persson reste inte dit, men han hade ganska mycket annat för sig också. Jag vet inte, jag tycker inte. Det var någon omröstning på DN, såg han, huruvida man tyckte han borde ha rest dit eller inte. Jag bryr mig inte ens om att titta vilken sida som vann där och vad som sades. Får nog gå dit själva och titta i så fall. Ibland är det lite tramsigt, det är ingen som. Och igår och i förrgår så berättade jag om det här med broadband over power line. Och det handlar helt enkelt om att man ska skicka ut internet på elnätet nu också. Vilket kommer innebära en massa problem. Det kommer innebära att det blir svårt att lyssna på utländsk radio. Jag brukar lyssna på radio från hela Europa och från andra världsdelar också. För det kan man göra med en vanlig kortvågsradio. Kan man lyssna på hela jorden, och då får man mycket bredare bild än om man bara följer svenska media. Men det kommer bli svårare att lyssna på kortvågsradio, därför att om ska jag säga, man nu i Sverige inför på Broadband over power line. Om man lägger ut internet på elnätet så kommer det göra en störande dimma överallt som kommer göra det svårare att lyssna på sån radio. Och vem vet, kanske är det just därför regeringen vill ha igång det här med DAB för radio. Och det innebär också, som jag berättade igår och förrgår, att alla apparater man kopplar in till elnätet kan innehålla små chips som kommunicerar på internet utan att man vet om det. För det går liksom med dagens apparater, om man öppnar och tittar så sitter några små chips in, och även om man kan elektronik och så vidare så kan man inte direkt avgöra vad det där chipsen gör oftast, för allting är inbyggt. Och dessutom, om man vill mäta om en slags apparat man kopplar till elnätet skickar tillbaka några sådana signaler på internet, så är det inte säkert att de gör det förrän det kommer en kod på internet som kickar igång just den apparaten. För det är så det kommer fungera, har jag luskat ut, att det här broadband over powerline, då strålar alltså ut internetsignaler på elnätet jämnt dygnet runt. Jättepraktiskt, man kan bara koppla in saker till elnätet. Men alla apparater man kopplar in då, de kan ju ha lite små chips som ligger och väntar på att få höra just sin kod ropas upp över internet. Då först börjar de skicka tillbaka information. Så att det kan vara svårt att spåra de här apparaterna, som jag berättade. Det kan vara så vilka apparater som helst man köper dem. De skulle kunna innehålla mikrofoner och kameror som man inte ser då. För det märker man inte på någon liten radio eller CD-spelare eller TV eller någon sån här apparat man köper. Och som jag berättar, kylskåpen med streckkodläsare vet ju i framtiden vad vi har i kylskåpet, alla varor vi har. Eftersom kylskåpet är kopplat till elnätet så kan kylskåpet också berätta tillbaka till alla de här matvaruföretagen vad man har för mat, hur mycket man använder och sådär. Och så vidare. Och det här var ju ett skräckscenario jag målade upp. Vi har ju inte kommit dit än. Vi har ju inte ens internet på elnät, men det kanske kommer i Sverige. Och det kanske någon tycker att man är paranoid när man liksom tänker så här. Och det var ju för sig ett skräckscenario jag målade upp. Det var ju lite, jag använde min fantasi, bara tänkte rent tekniskt vad man skulle kunna göra för något, som att, ja, kaffebryggaren då. När man kör sin kaffebryggare så skickar den en signal, och då till ett företag som gör kanelbullar, och då ser de också ifrån en kylskåp att man har kanelbullar i kylen, så då kan de skicka en riktad reklam till sin DAB-mottagare som också kopplat till elnätet, eller till sin TV, så att i nästa reklambreak då när kaffebryggaren står och bubblar så kommer det reklam för kanelbullar just på min radio eller TV där. I alla fall, det var lite sådana saker jag berättade om, förutom att det är lätt att kolla vilka kanaler, radio- och TV-kanaler folk tittar på. Alla ni som är ute på internet, ni vet ju, hoppas jag redan vid det här laget, att allt ni gör på datorn på internet kan lätt registreras och kollas, om det nu finns någon som har någon intresse av det. Men det går alltså att göra varenda liten grej, varenda e-mail, varenda sak ni tittar på och läser, hur ni, och det finns företag som skickar ner sån här spyware i era datorer för att veta vad ni tittar på. Oftast handlar det om marknadsföring, för att kunna veta lite mer vad man ska sätta in stöten, vilka man ska skicka direkt reklam till och lite sådana saker. Och det kan man tycka ofarligt, men det är klart, det kan lika gärna användas av ett Big Brother regim som vill bevaka sina medborgare, eller av främmande spionmakt kan ju också göra det. Men om man nu tycker att det här låter som paranoida saker, så kan jag berätta att vad många inte vet är att deras bilar har färdskrivare. Jag tror bland Volvo har haft eller har det. Jag vet inte hur stort, vilken omfattning det är. En del amerikanska märken tror jag också har det. Jag vågar inte säga vilka som har det. Jag har inte följt den här debatten. Men det fungerar så här att bilfabrikanterna sätter in små hemliga saker i bilarna som folk inte vet om när de köper bilarna. Det är alltså små färdskrivare. Och sen om det har varit en stor olycka, så brukar några företagets representanter försöka ge sig ut till det här olyckan, eller när bilen kommer in som skrot senare kanske, och titta på den här lilla färdskrivaren som alltså är små datachips som sitter där. Och efter olyckan så kan man se vad bilen hade för hastighet och om bromsarna var på eller inte och hur ratten stod då, gissar jag. Och man kanske även kan se vilka lampor som var på och vad klockan var, kanske lite sånt här. Fast klockan vet jag inte hur det funkar, för det vet jag inte hur en bil skulle ställa sin klocka, om att bara ska läsa av vad den som kör bilen har ställt in klockan på instrumentbrädan. Klart den informationen, annars vet jag inte om man ställer klockan. Det är lite långsökt om man skulle ha sån satellitnavigering. Det är så avancerade transsystemen, utan det är nog bara, det är förmodligen bara hastighet och broms och hur och motorn var, om tändningen var på, lite sådana saker, och ljusblinkar, det är väl sånt förmodligen. Så att den här informationen finns alltså i bilarna. Det är bara när man kör så registreras det hela tiden, och råkar man ut för en olycka så kommer bilföretagen att plocka den informationen. Och det här är någonting som de håller väldigt hyrsigt och väldigt hemligt. Så för den som tyckte att det jag hittade på var liksom överdrivet, så det finns redan sådana saker. Och vad jag alltid har undrat, som jag inte har lyckats hitta en uppgift om, det är om det har varit en allvarlig olycka där man kan misstänka att föraren har varit vållande och det är dödlig utgång hos andra. Då är det ju intressant i en rättegång sen att få fram dessa fakta. Och jag vet inte om polis eller åklagare eller till och med försvarsadvokater brukar begära ut de här uppgifterna från den här färdskrivaren. Och jag vet inte om ett bilföretag har rätt att sitta och hålla på de uppgifterna och låta bli att lämna ut dem. Och det där tycker jag är en intressant fråga som jag aldrig lyckas få något svar på. För det är ju någonting ganska intressant. Men i alla fall, så det finns redan nu en hel del koll. Jag till exempel lyssnar på mycket radio på internet. Och då fungerar det så här när man registrerar sig ibland för att lyssna, att man kanske talar om vilket land man är eller vilken ålder eller sådär. Och sen får man riktad reklam, så att även om man lyssnar på amerikanska stationer där allting är på engelska eller amerikanska, så kan det komma upp då svensk reklam. Reklam på svenska. Och då undrar man, hur går det här till då? Men nu vet jag inte just det fungerar, om de spårar via internet med automatik. De sitter ju inte och gör det med någon människa, utan det är automatiskt det här. Jag vet inte om de spårar via internet vilket land man befinner sig i, för det kan de ju se på den IP-adressen, om det är det som de som gör att de skickar reklam på svenska, eller om det är att man har fyllt i någonstans. Det kan också vara att man har en sån här player, som det heter. Alltså det finns ju Windows Media Player, det finns Real Audio Player eller Real One Player, och där ibland när man installerar den så brukar man fråga vilket land man är. Det kan vara sådana där saker. Så det finns hur som helst. Det finns en hel del saker på internet som kollar upp vad man gör. Så det var inte helt i fantasin när jag ritade upp de här riktlinjerna över BPL, Broadband Over Powerline. Det är, de tekniska möjligheterna finns till en ganska fullständig kontroll, för att inte tala om spionage. Och det är väl bara, det är bara naken Janne som inte oroar över där. Ja, men om ens prylar man köper då innehåller kameror eller mikrofoner, det är ju lätt att fixa att de skickar ut det på internet också. Jo, jag måste kolla på SVT. Och då gjorde hon sen det här inslaget igen om hur mycket stress gör att hjärnan skrumpnar ihop och leder till minnesstörningar och inlärningssvårigheter. Så att, och det var svenska, ja, nu glömde jag ju bort, var det psykiatriförbundet, är det så de heter, där ser man. Men det var de som nu hade gått ut och sagt det, för det här är någonting som har funnits i något halvår åtminstone i olika medier, olika skrift, kanske ett år till och med, jag läste och hört om det här. Och det tar ju alltid tid med forskningen när man verkligen kan fastlägga saker helt ordentligt. Igår på Rapport förresten så tog de upp en sak som jag pratade om här, nämligen det här med strålning från mobiltelefoner, där man misstänker att det kan vara farligt. Och det är precis samma sak där, det ska ju verkligen bevisas vetenskapligt, vilket tar ganska många år. Och det är också svårt eftersom det är så subtila symptom och så tar så många år att komma fram i ljuset, och det kan bero på så mycket andra saker, så att just det där är svårt. Men sunda förnuftet, om man har pysslat lite med radiosändare och mikrovågor och såna saker som jag pysslar med, då säger sunda förnuftet att det säkert kan vara farligt att utsätta sig för den strålningen. Det är på något sätt som att hitta en skinkmacka på trottoaren. Inte tar man bara upp och äter den även om man är hungrig. Varför det? Kan du bevisa att det är farligt? Nej, jag kan inte bevisa att det är farligt. Ja, men varför äter du inte då? Nej, men det kan vara, liksom, kan vara bakterier eller smuts eller kan vara olja på marken. Jag kan inte äta en smuggel som ligger på marken. Men varför det? Du har någon vetenskapliga bevis. Nej, det har jag inte. Och så där ungefär tycker jag det är med det här med mikrovågstrålning. Man har inte lyckats bevisa exakt än, men det finns så himla många faktorer runt omkring och så många circumstantial evidence som pekar att det säkert inte är nyttigt att utsätta sig för den här strålningen. Igår på Rapport så visade man till exempel en järnvägsvagn där det, ja, jag kommer inte ihåg om det var 30 personer som skulle säkert vända kassetten här. Alltså, jag glömmer inte att vända kassetten där, för jag lyssnar när man efter kassettdäcket, så jag hör när den stannar och blir tyst. Ja, det ser man. Så får man göra. Så de visar hur farligt det är att sitta i en järnvägsvagn där alla använder mobiltelefoner, för att det är ju järn kring järnvägsvagnen, så att signalerna studsar runt där inne och blir mycket starkare, och det är svårare för telefonerna att komma ut till sina basstationer, så att de ökar då utstrålningen. Och det är samma sak när man kör mobiltelefon i en bil. Jag ser ibland mödrar med sina barn i bilarna och så kör de en mobiltelefon här, och det blir mycket värre, det studsar runt som bara den in i en bil, de här strålarna blir betydligt värre. Jag tycker jag blir illa berörd när jag ser det. Och det är väl som en rökning. Det tog många, många år när man verkligen kunde bevisa hur farligt det är. Men det var många, många läkare som i många, många år sa att det här med rökning är nog inte bra. Kan du bevisa det? Så att om jag vore en sån som satsade pengar, så skulle jag gissa att det här med strålning kommer bli nästa miljö skandal. Och då kommer alla säga, men varför gjorde ni ingenting? Varför stoppar ni inte den här strålningen? Men just nu finns det ju pengar att tjäna på att bygga ut. Och till och med regeringen har gått ut och forcerat fram utbyggnad av mobiltelefoner i hela landet. Och varför kan man fråga sig? Det är väl så att det kunde få finnas i storstäderna då, där det är fullt av elände på alla möjliga sätt. Men ute på landet borde man kunna få lite frist och lite lugn och ro ifrån såna här saker, tycker man. Men det är klart, socialismen ska ju byggas ut och kontrollera allting, så att det ska vara mobilmaster ute i fjällvärlden också. Det är helt klart. Nej, nu ska jag försöka bli lite bättre humör. Radio Nacka 99,9739 klockan torsdag 25 mars. Vi har 0,1 grader och nu snöar det faktiskt mer. Det bara ökar. Det snöar lite åt andra håll. Vinden har vänt lite här, tror jag. Lite sydlig vind ser ut och var lite svag. Snön faller lite snett. Det är ganska vackert och det blir som en dimma. Men inte vanlig dimma. Men man ser liksom på långt håll att det är, att det liksom snöar överallt här över vad jag kan se. Tittar ut över Västerviken här och jag ser inte Tyresö på andra sidan, så det måste vara, jag ska se om det, ja, nej, det är nog snö nog hela vägen söderut där också. Ja, det är trevligt, skönt att man är inomhus. Men det var ju minusgrader i natt också, så det har väl allting frusit. I alla fall, på tal om Västerviken och Saltsjöbaden och så vidare, så ska jag återvända till boken jag läst varje morgon här och läsa lite mer. Det är ganska intressant. Det var så skönt att fly bort från alla de här eländes historierna ute i stora världen. Liksom tänka sig en tid i Saltsjöbaden där det fanns folk som slapp på 8.05-tåget in på morgonen och kunde gå i sina skrotiga kläder och i sina trävillor. Ja, liksom bara måla lite ibland. Åka ut till Lundsjön och sitta där och måla. Så det är helt... Ja, det låter verkligen som en idyll. Tycker det låter riktigt bra. Inga skrumpnade hjärnor där inte då. Tror jag. Ja, jag vet, det kanske var något. Kanske var något gifter i färgen också. Radio Nacka 99,9 heter Lasse Lundberg och jag ska fortsätta ur boken. Klockan är 7.41. God morgon! Min mamma fick rätt, fortsätter Lars Westman i boken Exet och Saltsjöbaden. Anna använde så taskigt material att hon själv kunde se hur det chanserade. Om hon nu brydde sig. De professionella textilarna rynkade på näsan. Men inte Pontus Hultén på Moderna Museet. Han fick bråttom när han hörde att Anna var nästan 100. Hon blev en av de första succéerna på det nyöppnade museet. Det var 1960. Vernissagen var på Annas 99-årsdag. Hon bara log och sydde vidare. Undrar om hon ens var på vernissagen. En kväll i veckan kom det ut en urgammal dam med tåget och läste högt ur gamla böcker. Walter Scott, Dickens, Almqvist. Tanterna Kasparsson låg på divaner runt om i salongen och lyssnade. Jag också några gånger. Sedan gick sagotanten som var jämnårig med Anna över till Sonja i hennes stuga och läste samma sak för henne. Sonja hade då inte varit inne i stora huset på 20 år. På kvällen följde Sonja henne över till stationen. Medan de väntade på tåget gick de fram och tillbaka och diskuterade kvällens avsnitt av Ivanhoe medan de dunkade sina käppar i perrongen. Nej, de skrek eftersom de hörde så illa. Sonja gormade så hördes ända in till oss i andra och oss andra i det förgiftade huset. Huset hade verkligen varit förgiftat. Det hade byggts som ett avancerat värmesystem där varmluft fördes ut i kanaler till alla rum utom till jungfrukammaren. Och någon gång på 10-talet målades pannan i källaren med arsenikfärg. I flera år gick den varma arsenikluften runt i huset innan en läkare insåg vad som höll på att ta död på hela familjen utom jungfrun. Sonja satte sedan dess aldrig sin fot där inne. Det var lite sorgligt. Men det ingick på något sätt i sagorna. Där inne finns det bara arsenik och gamla tanter, sa hon. Länge bodde hon i ett armétält i trädgården innan min farfar for upp till Dalarna och köpte och fraktade ner ett garanterat arsenikfri stuga åt henne. Där flyttade hon in, motvilligt. Sedan dog Anna, 2 veckor innan hon skulle fylla 100. Det var 1961. Gästerna var bjudna. Sonja höll på att planera maten ute i sin stuga. Anna gick som vanligt sina 500 steg ute på balkongen. Och sen gick hon och dog mitt i ett broderi. Jaha, vad var det jag sa, ropar Sonja. Man dör där inne i det förgiftade huset. Det blev ett fint begravningskalas. Med Sonja som vanligt konverserade genom fönstret medan hon serverade maten. Livet gick vidare som vanligt. Marja tog över sin mammas korgstol. Och vi börjar nu systematiskt pumpa henne på gamla historier. Allting satt i vägarna. Alla fester, alla sorger, alla genik och alla gamla tanter. Ja, det här är Radio Nacka 99,9. Jag läser Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden. Klockan är 7.45 och vi ska fortsätta om en liten stund. Cortazar som spelar musiken. God morgon, 7.47, det här är Radio Nacka. 0,2 minusgrader och snön. Ett lätt, fint litet snöfall här i Nacka, i alla fall här i Saltis. Jag vet inte hur det är resten av Nacka, men jag skulle tro att det är samma sak där. Jag läser ur Exit och Saltsjöbaden av Lars Westman här. Det handlar om familjen Kasparsson. När Sonja sen dog ute i sin stuga flyttade där in en gammal rysk prinsessa. I varje fall kallar vi henne aldrig något annat än prinsessan. Någon sorts förstinna var nog. Hon och hennes man och son hade kommit till Saltsjöbaden som flyktingar undan ryska revolutionen 1918. De hade slagit sig ner på Grand Hotel och väntat på att bolsjevikerna skulle försvinna så att de kunde flytta tillbaka till Sankt Petersburg. Grand var fyllt av rika ryssar. Varje vecka hade Saltsjöbadstidningen en förteckning över nya ryska flyktingar. Marja och hennes systrar bjöds ner på festerna som prinsessan och hennes man ordnade. Så småningom började pengarna ta slut. De insåg att de skulle bli kvar i Sverige. De sålde sina smycken, köpte ett varv och blev svenskar. Deras son växte upp som svensk. Sommaren 1939 hade han tydligen varit inblandad i någon mindre fuffens. Några grabbar hade lånat en bil och polisen hade fått nys om vilka det var. Vad gjorde då hans föräldrar? Jo, de blev skräckslagna. Nu skulle polisen ta hela familjen och kanske skicka dem tillbaka till Sovjet. De sålde sitt varv och panikflydde i en motorbåt till Polen där de hade släktingar. De hade knappt landat förrän Hitler slog till. Världskrig! De flydde tillbaka över Östersjön och bodde första krigsvintern i motorbåten under Neglingebron där det aldrig frös till. Prinsessan och hennes man fick jobb i tvätten på Grand, där de en gång bott flera månader som gäster. När jag mötte henne var hon änka och pensionerad tvätterska och bodde i Kasparssons stuga. Kasparssons hade alltid ställt upp. De hade inte glömt hennes fäste på Grand för 40 år sedan. Det enda hon hade kvar från sitt palats i Sankt Petersburg var ett långt cigarettmunstycke av guld. Och när hon laddade det med en Pall Mall extra large förvandlades hon från fattig tvätterska till rysk förstinna. Hon berättar för oss om gamla Petersburg och blev ledsen när man sa Leningrad. Lars, det heter Petersburg, du är väl inte kommunist, suckade hon. Det var på 60-talet. Jag var röd. Den stora omvälvningen låg i luften. Men jag fick mig en tankeställare när jag pratade med henne. Varför skulle hon inte kunna flytta tillbaka? Den dag Leningrad fick tillbaka sitt gamla namn skulle hon ta Marja med och åka över. Hon dog förstås långt innan. Vilket reportage vi kunde ha gjort. Vi skulle åkt över med henne och hjälpt henne ta tillbaka sitt gamla palats. Det var nu bara Marja kvar. Hon var född här i huset som familjen hade haft i snart 100 år. Nu satt hon i sin mammas korgstol och läste deckare. Hon hade lagt av med Dickens och Walter Scott. Hon ville ha mera action. Hon hade själv blivit urgammal och gick med rullator i trädgården där hon låtit asfaltera gångarna. Hon ville måla blommorna som bröt sig upp genom asfalten om vårarna. Hennes mammas broderier vittrade runt om i huset. På alla porträtten som Marja själv hade målat tittade hennes syskon och föräldrar ner på henne. Fester hade hon fortfarande. Hennes konstnärsvänner kom fortfarande ut, de som fanns kvar. Huvudsaken var att man höll stilen. Man ska till exempel inte ha elektriska ljus i en julgran. Då brinner den inte. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Det här är boken Exet och Saltsjöbaden av Lars Westman. Och det var det sista i kapitlet Granen brann alltid på julafton. Den här boken är också full med underbara bilder. Jag fortsätter att bläddra. Vi har 19 bilder som följer efter avslutningen på det här kapitlet. Nästa kapitel heter Så drevs vi ut ur paradiset. Men det får jag börja på imorgon fredag. Så varje morgon mellan 7 och 8 så brukar jag läsa en bit ur den här boken. Och vi har även andra bokläsningar på Radio Nacka vid olika tider. Och även andra direktsändningar. Idag klockan 17-18 så kommer Sture att sända direkt här. Så vi har en blandning av lite böcker och lite lokalt om Nacka och lite... Det är egentligen bara jag som löser världsproblemen här på morgnarna, så att det är min avdelning här att liksom ordna upp det i stora världen. Så får resten av stationen ägnas åt Nacka här. Och jag måste säga att jag tycker det är intressant att lära om gamla Saltsjöbaden. Som ett litet speciellt samhälle, det är väl alla samhällen, men det designades rätt upp och ner och man byggde en järnväg och järnvägen och Saltsjöbaden hänger intimt ihop eftersom de uppstod tillsammans. Den järnvägen hade inte blivit någon Saltsjöbaden och det är ganska intressant att läsa hur de gamla tiderna var och vad som är intressant med Saltsjöbaden bland annat är väl den dynamik att alla hus ser olika ut och är byggda av olika tider och det är lite kuperad terräng och det finns lite insjöar och lite havsvatten och lite bergknallar och något fjäll finns väl inte, det är inte någon riktig öken heller, men observatorium finns till exempel. Så det finns en del intressant att berätta och naturligtvis alltid i skuggan av den stora storstaden. Så vi får se hur länge vi får ha kvar Saltsjöbadens bibliotek. Det är ju också utrotningshotad som en liten del i den här stora nedrustningen av folkhemmet. Apropå det, Saltsjöbadsandan var ju någonting som myntades på Grand Hotel. När på gott och ont det fredliga samarbetet mellan kapital och arbetarrörelse då beseglades. Det har lett till en väldigt fredlig arbetsmarknad i Sverige. Men det finns ju alltid en risk naturligtvis att det blir de stora cementerade monopolen och de politikerna som gör upp långt ovanför folket, det är ju naturligtvis alltid en risk med det här. Nej, det skadar inte med ett fredligt Sverige å andra sidan. Det har ju hjälpt oss att slippa ha en hel del våld, politiskt våld. Det har vi inte sett så mycket av ändå. Mer än utländska underrättelsetjänster som har varit i Sverige och mördat folk, även svenska medborgare. Men det är klart, det får man inte höra så mycket om. Det brukar tystas ner av regeringen som inte vill att man ska prata om sånt. För det kan störa. Ja, vi får återkomma imorgon i alla fall. Det här är Radio Nacka 9,9 och vi sänder direkt varje morgon 7-8. God morgon. Jag ska ta och kolla in vädret här också sen. Meter per sekund i vinden och den är, som jag berättade om, lite sydlig. Jag kan se det på snön här att det liksom det blåser lite söderut. Jag tycker det ser som det är rakt söderut och det ska tydligen vrida mot öst. Det blir lite mer sydostliga vindar då. Sen på eftermiddagen så vrider det tillbaka sydvästliga vindar och ikväll blir det sydliga vindar och i natt så vrider det igen sydost. Som en pendel. Vrider vinden sig. Men 6 meter per sekund, det håller man stadigt på. Så det är någonting som är konstant. Och mulet kommer att fortsätta vara, men lite kommer att spricka upp under eftermiddagen och kvällen i alla fall. Lite sol kommer att titta fram och det kommer väl kliva upp till en 2 grader, säger de. Just nu har vi 0,4 grader här i Nacka. Ja, inte först ikväll så går det ner någon grad och kanske blir 0 grader till natt. Och de säger uppehåll här, men jag ser tydligt att det är snö som faller ner. Det kan man inte ta miste på i alla fall. Ganska lätt snöfall som har ökat lite grann. Flingarna har blivit lite större också, lite så här tjockare som nysnö nästan. Oj, oj, får se. Och det ligger faktiskt kvar på marken. Det smälter inte bort direkt när det hamnar på marken. Och vägen här är också lite vit, så att oj, det kanske blir halka. Det är bara varna för halka då. Då är halkvarningen. Det är tråkigt med trafikrapporterna att det är alltid så mycket varning. Jag vet inte om de är rädda, om de inte varnar, men en kompis till mig blev sån trafikreporter nere på Radio Malmöhus och han sa att, jag vet inte om han gjorde det, men han sa i alla fall att han skulle säga liksom, när det var bra väder, det skulle han liksom säga. Men bara gasa på. Han skulle säga, det är rent ute på banorna. Det är bara gasa på. Så att det hade varit kul att höra det, man verkligen körde med det någon gång. För om man alltid ropar vargen kommer, det är fara, det är fara. Det ser ut så här. Så har ingen mening längre. Ansvarig utgivare för den här sändningen, inte jag, det är Radioföreningen Nacka. Ha en riktigt trevlig torsdag i alla fall, så ni kan ha en riktigt trevlig fredag sen och komma tillbaka fräscha efter helgen på måndag och lyssna på mig igen 7:00. Jag kommer tillbaka imorgon. Ha det så jättebra i alla fall och god morgon. Thank you.